Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
En 47-årig man dömdes idag till 7 års fängelse för grova sexbrott mot 110 flickor från hela landet.
Vill du suga kanske du kan få 500, ska en rektor i Stockholmsområdet skrivit till vad han trodde var en 13-årig flicka.
Du är rektor på en skola 7-9 och du ska våldta ett barn som går i 7:an. Hur tänker du?
Genom att utge sig för att vara en ung kille eller i vissa fall en ung kvinna förmådde han flickorna att klä av sig framför webbkameran och i många fall också att utföra sexuella handlingar på sig själva.
Mer än var tredje 18-årig tjej uppger att hon någon gång utsatts för ett sexövergrepp. Men vilka är förövarna? Och hur ser förutsättningarna och metoderna ut för att ge dem vård så att de slutar skapa nya offer? Det här är Djupet, där vi fokuserar på förövaren. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Ja, den här veckan har fredagsintervjun och Djupet ett gemensamt tema där rubriken är offer och förövare. I fredagens intervju kunde ni höra Maria berätta hur hennes dotter Sofia utsattes för ett sexuellt övergrepp av sin morfar, alltså Marias egen pappa. Men vad är det för män som begår den här typen av handlingar? Är de alla pedofiler? Eller kan det handla om andra saker? Kan det bästa sättet att minska antalet offer vara att sänka trösklarna för de vuxna som känner sexuell dragning till barn att söka hjälp innan de agerar på den här läggningen? Det ska vi prata om idag med flera experter, men som vanligt har vi också med oss två av kvartalslyssnare. Denna gång heter de Peter Barth och Maria Lindvall. Välkomna till Djupet.
Mycket.
Tack för det. Tack för det.
Om jag börjar med dig, Maria, hur skulle du beskriva dig själv med några korta meningar?
Mamma, mormor, jurist. Jobbar inte med sådana här frågor annars, men ja, intresserad. Och samtidigt så är det sånt här som jag tycker är jättejobbigt att läsa om eller höra om.
Det delar du nog med många. Vilket är det främsta skälet då till att du gärna ville vara med och lyssna och kommentera lite grann i den här podden?
Jag vill veta mer. Jag vill lära mig mer. Jag vill liksom få kunskap om vad man kan göra åt det här problemet. För det bara måste finnas någonting man kan göra.
Då har du och jag samma mål med det här och det är en bra början. Peter, vem är du då?
Ja, jag, eftersom det nämndes så säger jag också att jag är pappa och morfar flertal gånger. Och jag är dessutom pensionerad polis. Jag har varit polis hela mitt liv och är generellt intresserad av ämnet. Jag har dessutom viss erfarenhet i ganska nära relation angående det här.
Mm. Är det därför, eller kanske delvis därför, du tycker att ämnet känns angeläget och intressant, eller?
Ja, det, precis så är det. Kan något sånt här program hjälpa både förövare och offer, så är det värt, tycker jag.
Tack så länge, Peter och Maria. Vi kommer ju höra mer från er senare. Men nu ska vi alltså försöka lära oss mer om vad som driver vuxna människor som har det här sexuella tändningsmönstret som gör dem attraherade av barn. Om det finns gemensamma nämnare för de här personerna och om den här dragningen går att vårda bort eller om det åtminstone går att undanröja konsekvenserna av den. Så låt oss nu gå ner i djupet med hjälp av
Johanna Lett, doktorand på Karolinska institutet,
forensisk specialistpsykolog som forskar i projektet Preventing Sexual Abuse. Johanna Lett är också knuten till kriminalvården som myndighetens expert i sexualbrottsfrågor. Katarina Görtz Öberg är enhetschef på Anova vid Karolinska sjukhuset. Anova är en tvärvetenskaplig och integrerad enhet för andrologi, sexualmedicin och transmedicin. I sitt arbete har hon mött många personer som söker hjälp för sin sexuella attraktion till barn. Anna Norlén, psykolog och psykoterapeut med många års erfarenhet av stöd och behandling för barn och unga som utsatts för våld i olika former, såsom misshandel, omsorgssvikt och sexuella övergrepp. Hon är dessutom verksamhetschef och rektor vid Erika-stiftelsen i Stockholm.
Mm. Så lät presentationen. Jag hoppas ni var någorlunda nöjda. Varmt välkomna till Djupet alla tre.
Tackar.
Tack.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja med en väldigt enkel fråga. Vad är egentligen en pedofil, Katarina?
Ja, en enkel fråga kanske, men inte ett sånt enkelt svar. Men i sjukvården så pratar vi ju kanske mindre om pedofil och mer om pedofili. Eller det är de här personerna som har problem med sexuellt tändning och intresse för barn. Och då kallar man det pedofilstörning. Då uppfyller man helt enkelt kriterierna för att man har ett sexuellt intresse, tankar, fantasier, impulser. Det kan också vara handlingar som på ett eller annat sätt riktar sig till pedofili. Och det sammanfattas faktiskt det begreppet icke-puberterade barn, alltså att man är i för pubertet. Mm. Men många som kommer till oss kan också ha ett intresse för de som är i tidig pubertet. Den latinska termen för det är hebefili, ett bekymmer så att säga, och en fråga för sjukvården under alla förhållanden.
Hur vanligt är det? Alltså hur många finns det?
Mm. Det vet vi ju inte säkert. Vi har ju inte riktigt bra prevalensdata, och skälet till det är ju att det är svårt att undersöka. Det finns ju ganska många studier på de som ryms inom forensiska urval, alltså de som är dömda. Men det har kommit några populationsstudier, och då tror man att intresse för barn då skulle kunna röra sig om ungefär en knapp procent till 3% för barn under 15 år. Och om man tittar på det då i den manliga befolkningen, om man tittar på det och slår ut det på hur många det skulle vara, så är det ett häpnadsväckande och skrämmande stort antal. Och då vill jag också omedelbart passa på att flika in att om man uppfyller kriterierna för den här diagnosen, så betyder inte det med automatik att man begår sexualbrott. Man kan ha tankar och fantasier som riktar sig mot barn och minderåriga utan att leva ut det. Men det är en riskfaktor för att man begår brott och att man riktar de här fantasierna emot minderåriga.
Vi ska återkomma till den distinktionen, för den är förstås viktig. Men om jag frågar dig, Johanna, är det en sexuell läggning, precis som att vara heterosexuell eller homosexuell? Eller är det mer en sjukdom eller någonting däremellan? Vad skulle du säga?
Ja, jag är ju forensisk psykolog, så vi brukar ju prata om det här framförallt som en riskfaktor, kan man säga. Så att precis som Katarina pratar om här, så är ju ett sexuellt intresse för barn en riskfaktor för att begå sexualbrott mot barn. Men ofta så är det ju så att personer som döms för sexualbrott mot barn också har andra riskfaktorer, och att de här faktorerna på olika sätt har påverkat varandra. Så i kriminalvården så tänker vi ju mycket på att en individ skulle ha, så att säga, ett flertal olika riskfaktorer, och att de på olika sätt, så att säga, kan vara påverkbara i behandling. Och för oss är det ju snarare då målet att vi ska minska risken för brottsbeteende. Så att det handlar inte så mycket om att man ska se det som en sjukdom som ska botas, utan framför allt då att vi ska arbeta för att minska risk för att det här leder till brottsbeteenden, helt enkelt.
Mm, vad säger du, Anna? För det är ändå en filosofisk fråga på något sätt. Är det en läggning eller en sjuklig störning?
Oj, ska jag svara på det?
Prova.
Nej, men jag tänker att vi är väl inne på lite samma spår som Johanna här. Alltså att det är väl ingen fara om man får tänka på vad man vill och fantisera om vad man vill. Men har man en risk att omsätta sina fantasier i handling, så är det ju såklart en risk att tänka på barn med sexuella kopplingar, så att säga. Så att man behöver väl närma sig frågan på det sättet, liksom.
Mm. Katarina, Är alla som har känt den där sexuella dragningen till en minderårig person någon gång i livet per definition, har de en pedofil störning eller kan det vara situationsbetingat? Eller?
Alltså, det är också oerhört svårt att svara på. Det beror ju på situationen naturligtvis. Jag vill verkligen inflika och betona att det är viktigt tycker jag att inte låsa sig i det här med frågan kring läggning. Därför att vad vi gör i sjukvården, det är ju att behandla de här riskfaktorerna som föreligger. Och de kan man ju kartlägga väldigt tydligt. Det kan ju vara andra psykiatriska tillstånd och det här intresset för barn. Och det kan vi ju framgångsrikt göra. Vi låser oss då gärna vid att man så att säga är pedofil. Vi pratar ju mer om att man gör handlingar som är risker för väldigt, väldigt allvarliga brott och handlingar mot minderåriga.
Så det är handlingen som är i fokus, det brottsliga beteendet?
Ja, och precis som Anna säger så kan man ju naturligtvis fantisera om vad man vill. Vi jobbar ju i behandling med att man riktar sin fantasi mot annat, mot samtyckande och att man utvecklar det och att man inte rör sig i den här sfären kring barn eftersom det gör att man då också liksom befinner sig i det som är allvarligt och också även om man inte då riktar det mot en person så kan det ändå vara, skulle jag säga, osunt. Och det är av det skälet att de här personerna känner ju ofta väldigt mycket skam kring de här beteendena. Och man vet att det är någonting fult. Och man vet att det är ett sexuellt intresse och handling som väcker väldigt starka känslor på goda grunder i vårt samhälle. Mm. Och då är det så att säga befrämjande att rikta sin sexualitet, sina tankar och fantasier mot det som är, som vi mår bra av. Mm. För jag brukar säga att det är inte liksom fel att ha en sexualitet. Det är viktigt, men det är riktning och omfattning ofta som är problematiskt. Och det ska vi jobba med.
Mm.
Och alla andra riskfaktorer.
Såklart. Anna, det är ju många män, äldre män, vågar jag påstå, som har liksom ett sexuellt intresse för, inte för pubertala, men för unga skulle jag säga. Alltså det finns ju nischer liksom på pornografisidor med tonåringar och sådär. Vad går gränsen mellan det beteendet eller den dragningen och den här rent sjukligt pedofila? Förstås en flytande gräns. Men...
Och också jättesvår fråga. Alltså jag tänker de jag möter som ju är offren i, eller de utsatta barnen och ungdomarna i första hand, så tangerar vi ju också det där. För de kan ju ha rört sig på sajter eller forum där de här mötena sker eller där det kan vara ett uttryck för något, att man är nyfiken på någonting eller vill undersöka sin attraktionskraft eller sätt att tjäna pengar. Det kan vara alla möjliga motiv till att man rör sig i de där kretsarna så att säga. Men en utgångspunkt som jag tycker är viktig, det är att sortera i vad är lagligt och olagligt. Att faktiskt börja där och titta på de gränserna. För de gäller oss alla och vuxna i allra högsta grad ansvariga för att känna till dem och följa dem. Och det där kan man ju behöva sortera med barn också. För att barn kan ju vara väldigt medvetna om, och ungdomar kan vara väldigt medvetna om att jag har gjort saker som, där jag har varit delaktig och varit aktiv i någonting som har blivit ett övergrepp. Och det kan vara problematiskt och det kan jag behöva hjälpa barnet och ungdomen att göra mindre av. Så precis som Katarina är inne på, det är handlingarna som kan leda en fel, även om man inte är ansvarig för det, så att säga. Men att sortera ut, var ligger ansvaret för att det inte skulle hända något olagligt?
Mm.
Det är inte dåligt att barn undersöker sin sexualitet, det ska de göra. Men de behöver också lära sig att det finns risksituationer och att man behöver hitta andra vägar att utforska och pröva.
Men det är myndiga vuxna personer som har ansvaret
alltid
för att detta inte spårar ur åt något håll. Katarina, du har ju träffat många sådana här män, för jag vågar säga att majoriteten, den absoluta majoriteten är män. De söker ju då hjälp för att de vill bli av med det här. Hur kommer du i kontakt med dem?
De flesta som kommer till oss, de tar kontakt med oss via vår nationella hjälplinje. Och dit kan man ringa anonymt och diskutera då oro. Och finns det anledning att känna oro? Och då försöker vi verkligen, verkligen, verkligen hjälpa den här personen att komma till oss för en bedömning. Och då gör vi en bedömning som man gör inom sjukvården. Man träffar en läkare, man träffar en psykolog. Och så gör vi en nogsam utredning och kartläggning kring de här riskfaktorerna kan vi ju säga. Då. Och vilken behandling som är lämplig. Det händer ju också att behandling inte är lämplig av olika skäl. Och då jobbar vi med det. Så att säga.
Varför är behandling, när skulle behandling inte kunna vara lämplig?
Ja, behandling skulle kanske till exempel inte kunna vara lämplig om det är mindre intresse för minderåriga eller barn och mer väldigt svåra svårigheter att förstå sitt konsekvenstänkande och att leva sig in i andra, alltså psykopati eller social personlighetsstörning. Då är det ju inte sällan annan risk för annan kriminalitet också. Men då, och då får man vara väldigt försiktig med, alltså det där tvistar ju det lärde om, jag diskuterar gärna med mina psykologkollegor huruvida man kan hjälpa någon som har svårt att förstå sig på andra. Då brukar man ju säga att man kan hjälpa den personen att i alla fall minimera och eliminera riskerna för ens egen del. Men det kan ändå vara, inte så att säga, i vår bedömning bygger på att det är sexualmedicinska diagnoser, det finns några som är riskfaktorer, och inte de uppfyllda, då tycker jag att man ska vara väldigt tveksam.
Johanna, det pågår ju en hel del intressant forskning på den här gruppen. Vilken är din bild av den? Alltså, finns det några gemensamma nämnare, några egenskaper som nästan alla de här personerna har eller delar?
Ja, men det är en jättespännande fråga, och det är ju precis som ni är inne på här, så kan man ju liksom, första saken man kan säga är att det är ju väldigt tydlig övervikt för män här. Om man tittar på hur det ser ut med anmälningar i Sverige, så brukar det vara ungefär 2% av de sexualbrott som anmäls där vi har kvinnliga personer som anmäls då. Men sen så finns det också en del som talar för att kanske är det så att vi har ett större mörkertal, alltså det är en mindre andel av den faktiska brottsligheten som anmäls när det är kvinnor som utsätter. Så att sannolikt så har vi en större andel då än det vi ser i anmälningarna, men fortfarande en väldigt, så att säga, stor övervikt mot män, så det är den första faktorn. Sen så tittar vi ju, alltså vi har ju varit inne lite grann på det här med riskfaktorer, och jag tycker ofta det är ju liksom det man kan också fundera på, vilka faktorer finns det hos de här personerna då, som ökar risken för sexualbrott. Och där kan man ju säga att den mesta forskningen som finns, det handlar ju om riskfaktorer för återfall. Alltså vad vet vi om de personerna som en gång har dömts för ett sexualbrott, och vilka faktorer hos dem då som verkar vara kopplade till att man igen döms för sexualbrott. Det är det som vi så att säga har mest kunskap om vad gäller riskfaktorer. Då har vi varit inne på de här sexuella avvikelserna som en sån central riskfaktor. Det finns också andra faktorer som är kopplade till sexualiteten, till exempel att man har en hypersexualitet, att sexualiteten är väldigt lätt triggad och kan upplevas svår att kontrolleras. Men det finns också andra faktorer som har att göra med vilka attityder man har till exempel till sexualbrott, hur god förmåga man har till självreglering, om man har liksom tillräckliga färdigheter för att reglera känslor och impulsivitet, men också så att säga faktorer som mer har att göra med hur, så att säga, hur funktionella relationer man kan skapa. Så det är några av de här riskfaktorerna som återkommer i den här populationen. Sen är det också lite spännande.
Ja, du träffar ju ja, förlåt, du ska slås på att fortsätta, men du träffar ju många, ska jag bara tydliggöra, som, eller i alla fall kontakt med, som är dömda. Det vill säga, du jobbar ju på kriminalvården också.
Ja.
Så det är en särskild faktor där.
Det stämmer. Jag jobbar på kriminalvårdens huvudkontor och har hand om de två program som vi erbjuder till personer som är dömda för sexualbrott också.
Vi ska återkomma till det när vi pratar lite mer om hur man kan hjälpa, vårda, se till att de här människorna slutar skapa nya offer. Men Anna Norlén, Stiftelsen Allmänna Barnahuset har ju undersökt hur många 18-åringar som någon gång under sin barndom då utsatts för någon form av sexövergrepp. Och där svarade, tror jag, var fjärde person ja, att de hade varit med om det, men mer än var tredje flicka faktiskt. Jag blev lite, jag ska inte säga chockad, men förvånad att det var så många. Vad är definitionen då av ett sexuellt övergrepp?
I de undersökningarna som Allmänna Barnhuset har gjort regelbundet, så är ju definitionen väldigt bred. Så det är en mängd olika former av sexuella övergrepp som ingår här, som ungdomarna har svarat på. Allt ifrån tafsningar, kränkningar, övergrepp som har skett digitalt till regelrätta våldtäkter, så att säga. Så det är ju en väldig variation. Men det som är viktigt ändå med att ta ett sånt brett grepp på frågan är ju att man också får en bild av hur vanligt det är att ungdomar utsätts på det sexuella området. Och ja, man kanske blir förvånad, men jag tänker att vi som jobbar med de här frågorna känner ju till att det är så här det ligger till, och att det finns ett stort mörkertal, och att det också är väldigt många kränkningar och övergrepp som ungdomar lämnas ensamma med. väldigt många berättar ju faktiskt för någon annan om vad de har varit med om. Men de gör det inte till oss vuxna och framförallt inte till professionella. Man berättar för en kompis eller en partner. Och där stannar det ofta som en hemlighet. Och det är ju ett område som jag försöker jobba mycket i. Alltså att hur kan man trygga barn och ungdomar i att man får berätta, att det går att berätta, att man kan få stöd och hjälp. Och vad ska man göra om man är en kompis som får höra om något sånt här, ofta med förbehållet, men säg det inte till någon. Vad kan man göra då?
Vad kan man göra då?
Ja, det bästa rådet är väl kanske ändå att försöka stötta sin vän i att vi borde prata med någon vuxen, gärna en professionell, som kan hjälpa till att bedöma vad behöver du för hjälp och är det här någonting som ska prövas juridiskt så att det blir rätt handlagt så att säga.
Vi ska lyssna på en röst som har precis med det att göra, för i fredagsintervjun den här veckan, som är också en del av den här satsningen då, som jag har kallat för offer och förövare, så pratade jag med en mamma och hennes dotter. Vi kallar dem Maria och Sofia. För 8 år sedan så utsattes dottern Sofia för ett sexuellt övergrepp, och förövaren i det fallet var hennes egen morfar, det vill säga Marias pappa. Och det här var någonting som Sofia ville hålla hemligt, men det kom ändå upp av olika skäl genom att hennes mamma råkade läsa i en anteckningsbok där hon hade berättat eller skrivit själv om det här. Och när det kom upp så skapade det naturligtvis en hel del turbulens. Så här berättar Sofia om hur det som hände har påverkat henne nu när hon är vuxen.
De konsekvenserna som jag har fått av det här är inte i första hand själva händelsen. Liksom minnen och trauma av den händelsen. Det är liksom senare problem som har kommit upp, kanske framförallt av att det var hemligt så länge. Så det är liksom, problemen går mycket djupare, de är mycket mer komplexa än att man har varit med om någonting. Det är inte det som är det värsta, utan det är liksom att man är så ensam i det och att det är väldigt svårt att sen ha rimlig syn på vad som är rätt och fel.
Mm. Och du bar ju då som ung, ja, som barn faktiskt, en ganska tung last på axlarna i flera år. Men när det väl kom upp, hur förhöll sig omgivningen till dig? Du har redan sagt att du tyckte att din mamma hanterade det här på ett sätt som du tyckte var väldigt bra. Men det fanns ju andra också, du mötte ju professionella personer, du blev förhörd av polis och en massa sådana saker. Hur tyckte du att det var?
Jag har haft en ganska positiv upplevelse med själva liksom rättsväsendet. Framförallt så att det faktiskt blev ett liksom fällande fängelsestraff. Det är svårt för mig att tolka om det är, om jag hade tur eller det är liksom intressant med det här. Jag har svårt att tolka om jag hade tur i det fallet eller vad man så ska säga, att det gick igenom eller att det ens togs upp. Jag har en bild av att det kanske skulle vara svårare. Trots att jag vet liksom att det här verkligen har hänt och jag har min historia och liksom att jag blev ändå positivt överraskad, måste jag säga.
Du kände att du blev bemött på ett ganska bra sätt, låter det som då. Hur många berättade du för det här då när det väl var uppe? Alltså berättade du för kompisar och så där också, eller höll du ganska för dig själv ändå?
Jag berättade väl för dem som jag länge hade känt att jag hade berättat för, om det inte var verkligen, verkligen, verkligen en hemlighet. Alltså de som jag var närmast, helt enkelt. Mina bästa vänner som verkligen märkte att någonting var fel. Och som märkte jag kunde, det kom till en gräns och vi inte kunde bli nära. Eller att de som liksom kunde se på mig och bara, men fan, vad är det liksom? Eller att det kör, inte så himla specifikt, men liksom personlighetsmässigt. Att de, jag tror att folk typ inte riktigt förstod mig till fullo riktigt. Och det var väl de jag berättade för, mitt närmaste kompisgäng. För det hade liksom varit väldigt frestande för mig att göra det. Bara att jag inte hade kunnat innan. Så då gjorde jag det när jag väl kunde.
Och hur togs det emot då, tyckte du?
Det togs emot väldigt fint. Jag tror att folk har svårt att hantera en sån berättelse. De var väldigt respektfulla, upplevde jag.
Det här med själva temat, alltså sexuella övergrepp mot barn, det är ju någonting som omgärdas av mycket tabu och många skapar sig en bild, eller samhället i allmänhet har ju en bild av vad det är för slags person som begår den typen av handlingar, och den är ofta väldigt långt ifrån dem själva eller någon de själva skulle kunna känna. Men om jag fattar dig rätt så är det här rätt komplext för dig, för att din morfar är ju ingen hemsk person, även om han har begått en handling mot dig som var förkastlig. Alltså, hur navigerar du i det där? Alltså att förkasta handlingen men ändå kanske inte helt och hållet personen?
Jag tror det har mycket att göra med det här på att se på det som ett brott. Alla personer gör mer eller mindre saker fel och gränslösa saker i sitt liv. Om det då antingen är så mot sig själv eller mot andra, antar jag. För liksom, hela konceptet av att ingen är perfekt tror jag ändå är relativt sant. Och det är väl ganska mycket den logiken som gör så att jag kan se ändå nyanserat på inte händelsen men på personen. Det blir väldigt svårt. Alltså om jag skulle se på min egen morfar som en ond människa för att det här saken har hänt mig, då skulle det vara så att jag skulle se på alla personer, alltså alla som har gjort något liknande brott som helt onda personer. Och det finns också mycket, mycket grövre brott i den här kategorin som jag också skulle behöva se på som helt onda då. För att inte tala om andra kategorier av brott. Gränsen för att vara en dålig människa blir ganska låg. Och då känner jag inte att jag vill ha en sån världssyn där jag går runt och tycker att folk på riktigt är dåliga människor. Alltså då skulle inte jag kunna lita på någon.
Mm. Så berättar Sofia om hur det övergrepp hon utsattes för har påverkat henne. Och skälet till att vi pratar om det här är ju att det krävs förövare för att barn ska utsättas. Och att man genom att lära sig mer om förövarna kanske också kan bidra till att färre barn drabbas. Anna Norlén, går det att säga någonting? Alla de här fallen är naturligtvis väldigt individuella. Men går det att säga något generellt om hur barn som drabbas påverkas?
Men vi vet att drabbas av sexuella övergrepp är bland det svåraste som en människa kan vara med om. Och är man dessutom liten och i underläge och kanske i beroendeställning så är risken ännu större att man ska ta allvarlig psykisk skada. Och att det ska bli långsiktiga konsekvenser av det om man inte får bra hjälp. Så det är ju en allvarlig händelse. Sen är det också viktigt att veta att sexuella övergrepp mot barn kan ske på så många olika sätt, i många olika sammanhang. Och det finns goda möjligheter att få bra hjälp och det finns goda möjligheter att läka och gå vidare och bli en sund och bra vuxen trots utsatthet tidigt i livet.
En fråga som jag undrar över både till dig Katarina och till dig Johanna, vi börjar med dig Katarina. Hur medvetna är de här förövarna om den skada de faktiskt ställer till med? Jag har en känsla av att de inte alltid är det.
Nej, och det är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga där, för att det är ju en del kan man säga i behandling att just uppmärksamma och förstå konsekvenserna av sitt handlande och kunna reglera det. En oerhört viktig fråga. Och på det sättet kan man säga att man inte är medveten, för att man medvetande gör konsekvenserna också vad man gör. Jag hör ofta att jag hamnade i de här olika situationerna. Jag hamnade framför datorn med så kallat övergreppsmaterial. Jag hamnade i den här situationen med det här barnet som var väldigt förföriskt och så vidare. Och vi jobbar ju med att plocka bort det här med att man har hamnat. Att man gör en serie val. De är mer eller mindre medvetna i stunden. Och vad som så att säga gör riskfaktorer för det. Men det finns också naturligtvis en medvetenhet om att det här är olagligt och fult och tabu. Alltså det gör det. Det finns också en kapacitet att i stunden negligera det. Och det brukar jag jobba med som en väldigt stark riskfaktor. Ju mer kapacitet att negligera det, desto större risk är det ju. Alltså när vi jobbar med barnens förmåga, det här Anna är inne på, att vara i beroendeställning, kunna säga nej, kunna skydda sig, kunna skydda sin kropp. Om man är helt medveten om det men i stunden kan negligera det beroende på olika faktorer, då är det någonting väldigt allvarligt som vi behöver titta på.
Johanna, samma fråga till dig. Som sagt, du har ju arbetat i kriminalvården. De har då dömts för det här, så de har fått en tydlig signal från samhället att det de har gjort har varit över gränserna. Hur medvetna är de om att de ställer till med skada hos motparten?
Mm. Ja, men jag håller med om de här resonemangen som Katarina har framfört här, och Det är ju precis så att det kan vara många personer här som kanske på en nivå förstår att man inte får göra det här. Men har på olika sätt någonting, ibland brukar vi prata om något som kallas för kognitiva förvrängningar eller övergreppsstödjande tankemönster. Alltså att man tänker att det här kanske inte är så himla farligt ändå. Det var ju barnet som tog det här initiativet. Alltså man har ett sätt att tänka som på olika sätt förminskar sitt eget ansvar gentemot det här barnet. Sen kan vi ju ha personer som inte alls förstår, alltså som är vuxna, men man upplever att man har haft en kärleksrelation med en 12-åring och förstår inte på riktigt här att man är vuxen, att man har ett maktöverläge, att barn inte har en sexualitet på samma sätt som vuxna, att man har ett ansvar. Så de finns också. Men någonting som är väldigt tydligt i den här gruppen dömde, det är ju att det är vanligt att man förnekar sina brott. Alltså att man säger att det inte hänt eller det var samtycke eller på olika sätt så att säga försöker värja sig från att man faktiskt har begått de här handlingarna. Och jag tror att det finns väldigt, väldigt mycket skam i det. Och för många kan det nog vara så att man mycket väl vet att så här får man inte bete sig. Men sen har man ändå i stunden gjort det. Och att man då på olika sätt försöker liksom förminska allvaret i det. Både för att man är rädd för omgivningens konsekvenser men också kanske för att man själv så att säga tycker att det är väldigt svårt att stå ut med att man faktiskt har gjort det här.
I just det här fallet som gällde Sofia och hennes morfar där så har jag ju läst domen och sådär, och det är intressant att se att han medger de faktiska omständigheterna men förnekar att det skulle ha någon som helst sexuella motiv, utan han var mest lite nyfiken på hur en 12-åring, om hon liksom hade varit utvecklad eller inte och sådär. Det var nästan ett utforskande, helt avsexualiserat. Är det en typisk liksom escape?
Kognitiv förvrängning tror jag vi skulle skriva under på här.
Okej. Vi har pratat en del om vilka det är som har ett sexuellt tändningsmönster riktat mot barn och vad som förenar dem. Och snart tänkte jag att det skulle handla om huruvida man kan skydda fler barn genom att hjälpa de här personerna och vilka möjligheter och hinder som finns för det. Men innan dess ska vi ta in vår lyssnarpanel, Peter Bart och Maria Lindvall. Maria, du har lyssnat på den här första delen. Du ville veta mer, du ville lära dig mer. Har du lärt dig något mer så här långt?
Ja, absolut. Jag har fått många olika nya infallsvinklar på det här, måste jag säga. Och begrepp som jag aldrig har hört tidigare. Så det har jag. Jag håller på. Behöver lite tid på mig att smälta det bara.
Jag förstår det. Är det något speciellt som har fastnat eller någon fundering som du får?
Ja, men till exempel det första som hände det var att jag fick lära mig om pedofili och hebefili. Att det finns. Och sen tänker jag på begreppet skam också. Men det kanske inte är så mycket att lära sig om, men jag tänker på det begreppet i det här sammanhanget.
Snart ska vi prata om hur man genom vård och hjälp till de här av samhället väldigt föraktade personerna förhoppningsvis kan minska antalet barn som tvingas uppleva övergrepp. Finns det någonting i den delen som du är särskilt nyfiken på?
Jag fastnade nu i tankarna lite grann på det här med sexuella eller hur man tänker om sin sexualitet, trans och så vidare. Jag tänker på det är ett ganska aktuellt ämne och där tänker jag att det kan finnas, som man var inne på, att man är inne på olika sajter och man är nyfiken och så, att det kan, man kan råka illa ut just i de sammanhangen.
Peter, vad säger du om det som har sagts hittills?
Ja, det finns ju hur mycket som helst att säga här. Jag skulle vilja lyfta en sak här. Hur ser det ut internationellt? Är det, sticker Sverige ut i det här fallet? Är det för att vi har en viss liberal syn? Är det därför vi vet mera här än andra kanske? Går det att diskutera utomlands? Det är en sak som jag blev intresserad av när vi... Jag tänker på till exempel gamla romarna. Där var det ju helt legalt till exempel att ha unga pojkar i ha sexuella relationer med. Det är ju förändrat idag. Idag är det inte alls okej. Okay. Sen tänker jag också på att det är stor skillnad på det här med de som gränsfallet här. En som kanske blir intresserad eller får ett förhållande med en 13-14-åring som är väldigt välutvecklad. Och sen har vi de här, de som går på 2-3-åringar. Det är någonstans mycket värre på något sätt. Jag vet inte. Det är det som kommer upp i, när jag lyssnar på er.
Mm, intressanta reflektioner båda två. Om jag får fråga bara till panelen här när det gäller den första frågan. Är Sverige på något sätt, ligger vi längre fram i den här forskningen och i diskussionen eller inte? Katarina?
Jag kan inte svara för hela världen, men jag kan säga så här att när vi började med vår nationella hjälplinje, eller vi fick regeringsmedel för att starta den, då var vi en av kanske 3 exempel runt om i Europa. Och nu så gör vi, både Johanna och jag är involverade i EU-projekt, och där tittar man och kartlägger på hur det ser ut, och då finns det väldigt, väldigt, väldigt många fler exempel. Men jag tror att vi har varit relativt sett ändå tidiga, inte först och inte ensamma, man har legat långt fram i Kanada till exempel, men att kunna prata om att man kan erbjuda behandling till de här personerna, för det är ju inte helt okontroversiellt naturligtvis.
Nej.
Att man gör det.
Johanna, vad säger du som också i forskningsvärlden, är Sverige någon slags föregångare här?
Ja, men jag associerar lite grann också till det här med hur anmälningsbenägna vi är, och man kan tycka att vi har jättehöga mörkertal i Sverige också, att den allra största delen sexualbrott inte anmäls, men när man tittar på anmälningsstatistiken och jämför mellan olika länder, och nu pratar jag inte bara om sexualbrott mot barn utan nu pratar jag om våldtäkt, då är det så att Sverige är ett av de länderna i världen där det anmäls flest våldtäkter per capita. Jag tror vi ligger på 5 i världen och högst i Europa eller någonting sånt där. Och då kan man ju bli skrämd och tänka, oj, är det så att vi har mycket fler våldtäkter i Sverige? Men det kan faktiskt vara så att det är ganska positivt att man är mer anmälningsbenägen, alltså att det inte måste spegla den faktiska brottsligheten. Det handlar till exempel om vilket förtroende man har för rättsväsendet. Vad tror man ska hända om man faktiskt anmäler? Det handlar om det man kallar det ibland för våldtäktsmyter. Alltså, hur ser vi på våldtäkt? Kan man bli våldtagen inom äktenskapet? Men också att vi faktiskt har en lagstiftning som inkluderar ganska brett i definitionen av våldtäkt. I många länder så ser man ju våldtäkt som någonting som måste inkludera våld och tvång, och det gjorde vi i Sverige också bara för sådär 20 år sedan. Sen har vi stegvis reviderat vår lagstiftning till att ha den lagstiftning vi idag har idag som bygger på samtycke. Så jag tänker att det också kanske lite grann speglar hur vi haft en diskussion ändå i Sverige runt de här frågorna, som har varit både juridisk men kanske också på andra plan de senaste åren.
Tack. Får jag också koppla tillbaka till Sofia i det här fallet? Hon beskriver ju hur hon blir väl bemött i både sjukvård och när hon pratar med sina vänner. Vi har ju ett väldigt stort ansvar inom sjukvården och inom rättsväsendet att ta emot det här och behandla det respektfullt och baserat på evidens och så vidare. Men också, jag vill också vädja till den stora allmänheten att man har civilkurage att agera när man ser någonting som verkar vara en oegentlighet. Att man vågar ta emot den här turbulensen som blir när man ska prata om en nära anhörig, en morfar och så vidare. Alltså jag tror nog också att vi har kapacitet i alla fall i Sverige.
En sak som jag uppfattade, Anna, i just det här fallet, men det är säkert generellt, skammen kring det har ju varit väldigt stark också hos offret. Men är det en faktor som där faktiskt den som tar emot en sån här berättelse måste tänka sig för lite?
En jätteviktig aspekt, och jag tänker de som får den minsta lilla vink om att det kan ha hänt något kring det sexuella området när barn och ungdom är inblandad. För ofta gör barn och unga så att de kanske lägger ut en liten krok, en liten test till någon vuxen. Är det här något som vi kan prata om? Är det möjligt att dela? Och då tänker jag att den stora utmaningen för många närstående eller lärare eller vem det nu är som får höra berättelsen är just att orka med att varken förneka och lägga locket på och säga att du överdriver, så var det inte. Eller varför gjorde du på det ena eller andra sättet? Skambelägga, skuldbelägga eller att bli...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Han där, han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill.
Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Blir så rädd så att man liksom börjar korsförhöra och på något sätt signalerar att det här är så läskigt så att det blir panik och katastrof. Mm. Det är svårt, men att hålla den där balansen, och det viktiga man kan ta sikte på där som närstående tror jag, det är att jag vill lyssna på dig. Jag tror på dig och din berättelse, och det är någonting annat än att ta ställning juridiskt, utan jag vill veta hur det var för dig. Och sen ge barnet och ungdomen tid att berätta i sin takt och försöka söka stöd själv som närstående hos andra vänner eller professionella. Hur ska vi gå vidare med det här?
Tack för de reflektionerna och tack för den här första inspelet från er, Peter och Maria. Vi ska återkomma till er en sista gång i slutet. Men nu ska vi då alltså ägna oss åt den forskning och de kunskaper som finns om den hjälp som faktiskt finns att få för de här personerna som riskerar att dras till övergreppsmaterial på nätet eller rent av själva begå direkta övergrepp på barn. Johanna Lätt, strax innan jul kom ju en studie som du är huvudförfattare till. Den handlar om huruvida KBT-terapi kan vara verksamt för den här gruppen personer. En fråga som jag undrade över, hur lyckades ni rekrytera deltagare till en sån här studie? Det är ju ändå väldigt, som sagt, skambelagt och tabubelagt.
Det stämmer. Så det här är en studie som är gjord vid Karolinska institutet, som både jag och Katarina har varit inblandade i, och som är initierad av Kristoffer Ram, som är psykiater och forskare. Ja, men tanken här var ju då att vi vet ju att det är väldigt svårt. De allra flesta som begår sexualbrott eller tittar på sexuellt övergreppsmaterial, de kommer inte till samhällets kännedom. Det är en väldigt liten andel av de faktiska brotten som begås som vi ser i samhället. Och då måste vi jobba på olika sätt för att se om vi kan nå fler av de här personerna som är i risk att begå brott eller som kanske redan begår brott. Och en strategi för det är ju till exempel den nationella hjälplinje som Katarina håller i, där man bjuder in till så att säga att söka kontakt med vården på ett lättare sätt. Det vi har testat i den här studien som vi publicerade i december, det är att se vad händer om vi faktiskt lite mer aktivt går in och bjuder in till behandling. Så vi har varit i Darknet-forum. Nu vet du, finns de här mer så att säga svåråtkomliga delarna av internet. Och där har vi alla möjliga olika brottsliga beteenden. Bland annat så har vi forum då som är uppbyggda ganska likt sociala medieforum, som är i vanliga fall, som handlar helt om sexuella övergrepp mot barn, som handlar om att byta övergreppsmaterial med varandra. Och i de här forumen då har vi gått in och erbjudit personerna där att istället då delta i en anonym KBT-behandling för att se om vi kan nå en del av de här personerna som annars är dolda.
Och det lyckades ni med uppenbarligen, och några ville ha den här hjälpen och delta i den här studien.
Ja, vi har inkluderat 160 personer i den här studien, och vi kan också se på våran hemsida, alltså när man ska anmäla sig till studien så får man först registrera sig, och då kan man vara anonym. Så vi vet egentligen inte hur många personer vi har bakom de här registreringarna. Men vi har 5,500 registreringar, alltså personer som har haft det här första intresset, som har övervägt att vara med, finns bakom de här siffrorna. Så att jag har också gott hopp om att det finns personer som, en mycket större grupp som faktiskt har övervägt att vara med, men som kanske inte vågade den här första gången, men som förhoppningsvis kanske vill vara med i några av våra uppföljningsstudier.
Jag tänker en rädsla som de måste ha, föreställer jag mig, är att fastna i någon slags register. För det måste ju vara deras största mardröm, liksom att hamna i ett pedofilregister, eller?
Ja, för jag tänker att det finns många barriärer. Vi har ju varit inne på skammen, eller hur? Ni kan ju föreställa er hur det skulle vara att ha ett sexuellt intresse för barn. Att det inte är helt lätt att söka hjälp. Och är det då så att man faktiskt har ett aktivt brottsbeteende, att man tittar på sexuellt övergreppsmaterial, så tillkommer ju den här rädslan såklart att man ska bli anmäld och man ska hamna i fängelse eller vad man nu kan fundera på för någonting. Så jag tänker att det finns många saker som gör att det kan vara svårt att söka hjälp. Och då måste vi försöka se. Det här handlar ju inte på något sätt om att ersätta rättssystemet eller någonting. Utan det handlar om att titta på, kan vi hitta fler strategier? Vi behöver jobba brett, vi behöver jobba på flera olika sätt för att motverka det här väldigt allvarliga samhällsproblemet. Och här har vi sett då, kan vi jobba mer uppsökande? Mm.
Kan du berätta lite om hur själva undersökningen gick till och vad ni kom fram till?
Ja, självklart kan jag göra det.
Då får jag gärna Katarina fylla i sen också om du vill.
Mm. Mm. Då har vi utvecklat ett internetbaserat KBT-program. Så tanken med att det är internetbaserat är ju både då att man ska kunna vara med anonymt. Men det är ju också så att den här typen av behandling finns inte tillgänglig liksom, på alla håll i världen. Det är ju ganska ovanligt att ha så specialiserad vård som vi har i Sverige. Så det är också för att nå personer som befinner sig på olika ställen geografiskt. Och vi har också inkluderat personer från alla världsdelar, så det är ju spännande. Vi har då lottat de här personerna som har valt att delta mellan en internetbaserad KBT-behandling som fokuserar på att försöka förändra det här brottsbeteendet, att minska den tid man tittar på övergreppsmaterial, och de andra har då lottats till en placebo-intervention, det vill säga en intervention som är strukturerad på samma sätt som det här aktiva programmet Prevent It, men som inte använder KBT-metoder och inte så att säga har det aktiva fokuset på beteendeförändring. Och sen så har vi jämfört, de har fått självrapportera, det är ju också ett nytt, liksom, eftersom vi har så höga mörkertal så kan det vara lite trubbigt att titta på hur många som döms. Och därför har vi gjort så att de själva har fått rapportera hur mycket tid de tittar varje vecka på övergreppsmaterial. Och så har vi då jämfört vad händer från början av behandlingen till efter behandlingen som är 8 veckor senare och en månad då efter senare. Hur är det då med effekterna? Och då har vi kunnat se att faktiskt så minskade den här tiden när man tittar på övergreppsmaterial ganska mycket i båda grupperna, både i KBT-gruppen och i placebo-gruppen. Men den minskade också signifikant mer i KBT-gruppen. Så vi kunde se att i den här populationen så ger resultaten bilden av att det är mer effektivt då att kunna jobba med KBT-metod för att vi ska minska det här brottsbeteendet.
Så lovande resultat med andra ord. Vi ska väl säga det att övergreppsmaterial, det var ju det man förr kanske benämnde barnpornografi. Men det finns väl ett skäl till att man har bytt terminologi där. Vilket är det skälet, Johanna?
Ja, barnpornografi. Jag tänker pornografi beskrivs ju som någon form av lustfyllda sexuella skildringar om man kollar på hur det definieras. Så det blir väldigt missvisande när det gäller att man har begått övergrepp mot barn som sen då har dokumenterats. Så att sexuellt övergreppsmaterial är dokumenterat, sexuella övergrepp mot barn är ju så att säga en mer rättvisande beskrivning av vad det handlar om.
Mm. Katarina Görtz-Öberg, den här gruppen då som du möter som söker hjälp frivilligt, vad är det vanligaste, är det att de är oroliga för sin konsumtion av övergreppsmaterial eller är det snarare så att de stämmer träff med barn eller begår övergrepp mot barn?
Ja, det vanliga är att man är orolig över sin konsumtion av övergreppsmaterial, det är det vanliga.
Och vad, på vilket sätt är man orolig över det?
Ja, att man vet att det är fel, eller det är inte så ovanligt att det har hänt någonting, så att säga, att man är föremål för en rättsprocess eller polisutredning eller att någon anhörig har kommit på en och så vidare. Så att det blir som någon slags väckarklocka och då söker man hjälp.
Så just det här att bli påkommen är ofta signalen att jag behöver söka hjälp?
Ja, skulle jag säga.
Okej. Och hur viktigt är det att de är motiverade själva då till att förändra beteendet? För det kan ju hända att de har blivit lite ditfösta liksom av någon...
Det är ju inte heller helt ovanligt naturligtvis. Och vi brukar säga att motivation kan ju fluktuera. Så att det är klart att, men det är naturligtvis viktigt att man vill jobba med sig själv och sitt. Det här är ju i öppen vård. Vi har ju inga repressiva möjligheter. Vi kan bara jobba med frivillighet så att säga. Så det är ju naturligtvis viktigt. Men motivation behöver ju inte vara statisk. Den kan komma och gå. Så är det för oss alla. Och beteendeförändring är inte helt enkelt. Det är ganska svårt. Så det är ju upp till oss att säga att ha metoder och möta det också. Men i någon slags avgörande bemärkelse så behöver man vilja förändra det här. Och att det ska kunna vara hjälpsamt att göra på ett annat sätt. Och det brukar vi kunna vara ganska bra på att gjuta hopp i. Just det här med att man inte... Att man ska ha en sexualitet som man inte skäms för. Att man ska kunna vara i goda nära relationer. Att man ska kunna vara i sammanhang där man är behövd och får efterfrågad. Och inte ägna väldigt, väldigt mycket tid i sin ensamhet på darknet. Det, jag brukar prata om liksom det torftiga i det, helt enkelt.
Ja. Det här är ju som sagt något av det mest skambelagda och föraktade som finns i vårt samhälle. Det är lite svårt att föreställa sig hur lätt det är att få de här personerna att ärligt faktiskt berätta om det här mörka skrymslet i deras liksom, personlighet.
Är det jag som ska svara?
Ja.
Nej, men jag, min utgångspunkt brukar vara att det är så svårt så att det kommer ju ofta att vara en berättelse där händelser kommer att addera och den kommer att förändra sig och den kan vara både svårare och annorlunda när vi rullar på så att säga i behandling. Och det Skulle man ha någon annan ingång som terapeut, då tror jag att det är uppförsbacke. Alltså det måste man på något sätt förstå att det är. Det är förenat med väldigt mycket rädslor som Johanna var inne på. Kommer jag att bli anmäld? Hur kommer jag att bli bemött? Tycker verkligen den här behandlaren om mig?
Ja, det är väl en väldigt intressant fråga. Ja. Du är väl inte heller immun mot ett slags äckel mot den här beteendet, eller?
Skulle jag hålla på med äckel tror jag skulle behöva vara i en annan bransch.
Men hur
faktiskt.
Gör du då? Jag menar, är du så totalt neutral inför detta då?
Nej, det är jag inte. Jag är inte neutral på det sättet att jag är immun emot och att jag hör saker på jobbet som jag inte kunde föreställa mig. Om jag var det, då tror jag också att jag skulle vara någon annanstans. Men om jag var indignerad och inte kunde hantera det professionellt, då måste man göra någonting annat. Och det jobbar ju vi inom professionen väldigt mycket med, så att säga, att man kan skilja på handling och person. Och det kan låta märkligt kanske, men det är faktiskt avgörande inte det här nödvändigtvis att man har ett sexuellt intresse för barn, utan det är ju vad den här personen är, så att säga, beredd att gå mig till mötes med de behandlingsmetoder som jag har. Alltså, motivationen kan fluktuera, men om man är väldigt benägen och enbart externalisera, som vi säger, det var andras fel, då kan det bli svårt.
Mm. Vad säger du, Anna, om det här? Det är ju som sagt ändå ett område som är väldigt skambelagt och tabubelagt. Du har ju också träffat förövare, inte minst unga förövare. Är det svårt att liksom skilja sina egna känslor för det här beteendet från den här personen? Kan man rent av känna liksom ömhet för den här stackars människan som har den här hemska, liksom brottas med det här?
Nej, men jag tänker det är viktigt det Katarina lyfter, att alltså vi som jobbar med det här, vi gör det också för att vi vill ju bidra till förändring, och att den som har ett beteende som är skadligt för andra vill ändra sig, och där kan vi bistå. Och då blir det ett samarbete, och det är svårt att samarbeta om man inte hittar någon slags ömsesidighet och förtroende för varandra. Och på sätt och vis tänker jag, när du beskriver processen, så är den också rätt likt hur det är att jobba med en utsatt person. Det är också så att det är svårt för den att orka, vilja, kunna berätta om allt man har varit med om. Tankar, känslor, fantasier som har växt av det där. Det finns mycket skam, det finns skuld, det finns förvirring, äckel. Men också ibland en del som har varit roligt och lustfyllt och fint. Och allt det där behöver man sortera i, och det växer fram. Och det behöver ju den som utsatt också vilja och orka. Och det kan vi hjälpa till med, att hitta det läget. Jag tycker Sofias berättelse också, det var fint att det kom fram, att hon kunde se det så att även en person som har skadat den kan ha andra sidor som jag har fått ta del av, som har varit bra för mig och som är fina.
Mm. Just stigmat kring sexuell dragning till barn då, som existerar på mycket goda grunder ska vi väl säga, riskerar förstås samtidigt att bli ett hinder för att nå den del av den här gruppen som faktiskt skulle vilja få hjälp och bryta sitt beteende. Ett initiativ som inte tycks vara det minsta oroligt för det är sajten Dumpen, där den tidigare världsstjärnan i höjdhopp Patrik Sjöberg är en av personerna bakom. Genom att låtsas vara minderåriga på nätet så får de kontakt med män som söker efter barn i sexuellt syfte, och när män sen kommer till den avtalade mötesplatsen hängs de ut i videosnuttar på Dumpen.
Du har fått träffa ett barn.
Har jag det?
Ja.
Nej.
Ja. Du har bestämt träff med ett barn, du har skickat bilder på din snopp till ett barn.
Det kanske jag gjorde.
Ja. Du kanske gjorde det.
Ja.
Hur tänker du då? Det?
Ja.
Hur gammal är du?
70.
71. Hur tjejer är 13 år?
14 sa
14, okej. Big deal.
Nej, 13 sa hon. Hon sa 13. Det är våran medarbetare du har pratat med. Och vi har god koll på.
Ja, det.
Den ansvariga utgivaren för Dumpen heter Sara Nilsson, och för några dagar sedan så pratade jag med henne och undrade då vad som är poängen med de här ganska förnedrande uthängningarna.
Syftet med det är att visa verkligheten, att så här ser de ut. Det här är en person som är farlig för barn. Det här är en person som inte ska jobba som rektor eller lärare eller whatever. Det här är en person som definitivt behöver backa och behöver söka hjälp.
Uppnår ni det syftet ofta?
Ja, det gör vi.
Så att de här personerna, det är tillräckligt många, det här får spridning så pass att de personerna...
Alltså 90% ungefär ser vi inte röken av igen. 10% kommer tillbaka igen, vad vi kan se.
Och inför de här uthängningarna som sker då, så hör ju ni, vad jag förstår, hör ni av er till inte bara den personen som ska hängas ut, utan också kanske arbetsgivare och familj och så. Varför gör ni det då?
Anhöriga, arbetsgivare kontaktar vi. Anhöriga behöver ju, och kanske då före detta, dels för att de behöver veta vad som händer. De behöver den här informationen och de behöver ju kunna få stöd i det här. Vi brukar erbjuda då kontakt med samtalsterapeut i anhöriga, och arbetsgivaren behöver ju definitivt veta det. Om inte vi kontaktar arbetsgivaren så kommer alla andra runt omkring att göra det, och då blir arbetsgivaren nerringd. Därför är det en trygghet för en arbetsgivare att veta om att vi kommer att kontakta.
Att de också ska veta och vara förberedda då alltså.
Ja, ja, precis.
Ni har ju rört upp en hel del känslor och kritik ju. Finns det något av den kritiken ni har fått som du tycker har mer fog för sig?
Det vet jag inte riktigt. Alltså, det är ju klart att det finns två sidor av ett mynt. Allting beror ju på vad man väljer att lägga fokus på. Ja, kan tycka då. Alltså, ja, man har kritiserat oss för att två män har tagit sina liv. Den första av dem var, alltså, han var ju inne i ett missbruk när vi konfronterade honom. Mm. Han hamnade på ett behandlingshem, och 2 månader efter konfrontationen så tog han sitt liv.
Och konfrontationen, då blev han så att säga uthängd ändå och synlig.
Ja, precis. Mm. Och det här är ju såklart tufft för hans del. Samtidigt så är det alla som blir avslöjade, oavsett om det är faster eller moster eller polisen som avslöjar, så löper förövare en förhöjd suicidrisk när de blir avslöjade. Oavsett vem som avslöjar dem. Det är avslöjandet som är riskfaktorn i det här. Att avslöja en förövare, det medför risker för förövaren. Alternativet är att låta dem hållas och fortsätta.
Men det är ändå en viss skillnad på att bli avslöjad inför kanske familj eller så, och i hela Sverige potentiellt.
Ja, men då ska man ju också ha klart för sig de här männens farlighetsgrad. Vi pratar inte om lite snatterier, vi pratar inte om någon som kanske vinglar i trafiken, utan vi pratar om någon som våldtar barn. Vad som hände i det andra självmålet var ju att vi publicerade aldrig någon artikel om honom.
Hotade ni att göra det, eller sa ni att ni skulle göra det, eller var det på gång så att säga?
Vad vi sa till honom var, jag ringde upp honom, och det här telefonsamtalet har jag ju tillgängligt. Jag sa till honom att jag kommer att polisanmäla honom. Jag sa till honom att vi kommer att publicera en artikel om honom. Och han frågade, måste ni verkligen polisanmäla? Ja, så är det klart jag måste. Alltså, han har ju erkänt våldtäkter mot en namngiven 12-åring. Då sa han bara, är du säker på att du måste det? Ja, säger jag. Det är klart att jag måste anmäla. Om vi får kännedom om våldtäkter mot en namngiven 12-åring, så är det ju givet att vi måste polisanmäla det. Aha, säger han. Och sen tog han sitt liv.
Vad får ni för förklaringar från de män som ni hänger ut då? Varför har de åkt iväg för att träffa vad de tror är ett barn som de ska ha sex med? Vad säger de?
Psykiskt dåligt mående skyller man på. Och sen skyller man på att ja, det är ett misstag, att man tänkte inte efter. Eller så skyller man på att oftast är det alltså i de här telefonsamtalen som kommer efteråt, så är det ju att de har mått dåligt.
Är det ni som ringer upp dem då, eller brukar det vara de som ringer upp?
Nej, det är de som ringer upp oss. Vi lämnar ju alltid sist i chatten, så lämnar vi en liten ruta. Hej, du har varit i kontakt med dumpen.se. Du kan ringa upp oss på. Och sen så telefonnummer, och sen så kontakta Preventell och sök hjälp för ditt problem.
Ser du någon gemensam nämnare hos de här personerna som är tydlig för dig?
Ja, ja. Empatilösheten.
De ser inte på barnen som människor riktigt då, eller som någon de behöver
bli som? Nej, de är totalt empatilösa. Det är de själva som är viktiga. Och det är ju där som faktiskt dumpen är en räddande faktor. För att de ser ju till sitt eget lidande. De ser inte till någon annans lidande. De förstår inte någon annans lidande. De har ingen som helst förståelse för att det här barnet kommer liksom att få konsekvenser många år efteråt av deras handlande. Det bryr de sig inte om. Däremot så bryr de sig om när familj får veta, när vänner får veta, när omgivningen får veta att oj, den här personen söker efter barn i sexuellt syfte. Jaha, okej, han vill våldta barn. Det bryr de sig om. För de bryr sig om sin egen status.
Hur länge kommer ni hålla på med det här, tror du? Alltså, har ni någon tidshorisont liksom?
Ja, det är så länge som barn blir våldtagna typ.
Och då lär ni ju få hålla på länge, men finns det något liksom mål som ni vill uppnå och tycker då nu är det mission accomplished för vår del?
Nej, alltså just nu så är det ju för att få igenom en lagstiftning där polisen faktiskt kan agera mot individer som söker efter barn i sexuellt syfte. Grooming är förbjudet i de fall man har en målsägande, i de fall där ett barn har blivit utsatt. Men om man till exempel sätter fri fart framför skolorna, att man får köra hur fort som helst och att det först blir ett brott när man har ett offer, då får man samma typ av lagstiftning som vi har, sexualbrottslagstiftningen mot barn. Att det är fri fart, det är fritt fram att söka efter barn i sexuellt syfte ända fram tills man skapar ett offer. Man får alltså köra precis hur fort man vill. Man kan lägga ut annonser och skriva: hej, jag är en ensamstående egenföretagare som söker efter tvååringar att förgripa mig på. Det är fullt lagligt.
En övergripande frågeställning i det program som jag gör här då, det är ju att för barnens skull så vore det ju fantastiskt om det gick att hitta något sätt att så att säga bota de här människorna från deras sjukliga drift då, som de har och som du också uppfattar som att de har svårt att kontrollera. Vad tror du, går det?
I dagsläget går det inte. För då hade vi ju haft den första botade pedofilen på alla första sidor i världen. Men i framtiden kanske det kan gå.
Säger Sara Nilsson, ansvarig utgivare bakom sajten Dumpen, där alltså pedofiler hängs ut, eller i alla fall män som söker barn i sexuellt syfte. Anna Norlén, det här initiativet är ju väldigt omdebatterat. Vad tänker du när du lyssnar på Sara Nilsson?
Jag tänker att hon har ju en del poänger, absolut. Det som jag tycker är bekymmersamt är ju hur ska vi handlägga alla de här problemen som hon beskriver. Och det är så väldigt många lager i det. Det är så många kraftfulla processer i när ett sexuellt övergrepp blir avslöjat. Och därför behöver vi ha ett system som hanterar de processerna. Och det behövs många olika professioner för att täcka helheten. Det juridiska, men inte minst stödinsatser till alla närstående runt omkring som också blir berörda. Många förövare har barn, familj, släktingar som blir berörda, och de hjälper ju vi att hantera konsekvenserna av ett sånt här avslöjande. Och arbetar man på det här sättet så släpper man ju de processerna helt fritt. Och där ser jag väldigt många risker. Sen tror jag att Katarina kan fördjupa sig i vad det innebär för en förövare att bli uthängd på det här sättet.
Ja, i det här fallet ska vi väl säga också, så låtsas de ju vara, det är ju vuxna personer som låtsas vara en 12-13-åring. Så teoretiskt sett i alla fall skulle det kunna vara så att det här är en person som för första gången liksom fastnar i det här och vill åka och träffa något, vad han tror, en 13-åring. Det är ju fortfarande naturligtvis fullständigt förkastligt, men det är ju också en rätt tuff konsekvens.
Och som sagt, det är ju väldigt många bottnar i det här, och jag vill verkligen instämma i det Anna säger, att det får ju väldigt stora konsekvenser för många, förutom den här personen då som hängs ut. Alltså, våran uppgift inom sjukvården, vad vi gör, det är att ta emot i öppenvård de som av egen fri vilja söker hjälp och är motiverade till det. Vi gör nu en del försök, vi prövar i forskning hela tiden vad som är effektivt, och vi ser ändå att vi kan hjälpa att få kontroll över de här riskfaktorerna. Det är ditåt vi strävar. Huruvida det här bidraget på något sätt hjälper där eller skälper, det vill jag egentligen nästan inte uttala mig om, men det tycker jag är svårt att göra en bedömning av. Det händer naturligtvis att de kontaktar vår hjälptelefon, och erfarenheten är, jag har inga siffror på det, ingen statistik, det är en relativt ny verksamhet, men är ju att de som då kontaktar oss inte har en inre motivation för att ta emot den hjälp som vi har möjlighet att erbjuda. Och så våra möjligheter just utifrån den här verksamheten är ganska begränsade, skulle jag säga.
Hon sa ju, vad är gemensamt utifrån ditt perspektiv? Hon är ju ingen forskare, men hon säger empatilösheten. De bryr sig bara om att de själva kommer att tappa status eller förlora allt de har. Ligger det någonting i det?
Det är svårt att säga, tänker jag. Det är ju en väldigt speciell situation som man ställs inför. Och huruvida det är när vi pratar om empatibrist, alltså inom ramen för att vi utreder och diagnostiserar det, så är det ju svårt att säga. Men så kan det naturligtvis vara.
Mm. Johanna, hon sa här precis i slutet att det går inte just nu att inom citattecken bota pedofili. För då skulle det vara på varenda första sida i hela världen. Här är världens första botade pedofil. Vad säger du om det där? Du försöker ju trots allt hitta metoder.
Mm. Ja, men precis. Och då är det igen det här med vilka ord ska vi använda. Så vi försöker ju se om vi kan förebygga brottsbeteende snarare än att vi tänker att det är pedofilin som ska försvinna och bli botad. Så vill vi se, kan vi förebygga sexuella övergrepp mot barn? Och det är ju spännande forskningsområde, för det finns ju inte så jättemånga välgjorda, alltså såna här studier som är randomiserade och kontrollerade som har tittat på de här frågorna historiskt. Men det börjar komma allt mer. Och där har vi ju kunnat se en svensk studie som ni utfördes vid Nova, där vi har fått ner med medicinsk behandling att kunna minska risken hos personer som har pedofilstörning. Och det är också så att vi inom kriminalvården utvecklar behandlingsprogram för dömda där vi försöker påverka de här riskfaktorerna för återfall.
Men är det med medicin alltså? Eller alltså någon slags testosteronsänkande, lustsänkande preparat? Eller vad är det?
Ja, det här kanske Katarina är mer expert än mig på att prata om. Den studien som jag refererar till nu, det handlar om antiandrogener, alltså som påverkar hormonerna. Och sen kan man också använda SSRI-preparat som vanligen används mot depression och ångest, som också har som en biverkan att man sänker den sexuella lusten. Så att det är ju då ett sätt att påverka kanske framförallt den riskfaktor som har att göra med hypersexualitet. Och sen kan man ju jobba då med psykologiska metoder för att försöka påverka andra av de här riskfaktorerna då som samspelar. Så att...
Katarina, du nickade här. Jag ska bara spela in Katarina. Vad är det man använder sig av, de här medicinerna?
Precis, antitestosteron eller antidepressiv behandling eller antiandrogena kan vi använda. Och vi prövar också nu faktiskt en opiat, naltrexon, som går på sug kan man säga, och visat sig framgångsrik i klinik. Då, nu tittar vi på vilken effekt det här har och försöker förstå det. Och det som det ofta går på, det är den andra riskfaktorn, förutom att man har ett avvikande sexuellt intresse för barn, det är ju den här starka upptagenheten. Och de här preparaten går på den upptagenheten. Sen är det ju då frågan, vad händer när man plockar bort de där preparaten, när man sätter ut medicinen, kommer det tillbaka då? Och det har visat sig att det gör det, men då har en del forskning tyder nu på att man får bestående effekter. Men när vi gör det i klinik, då gör vi det alltid i kombination med samtalsbehandling, så att man just ska eliminera risken för att när man sätter ut mediciner som då kan ha en ganska kraftfull verkan på den här starka upptagenheten, då kommer beteendet tillbaka.
Men jag måste fråga dig, finns det en väldigt stark korrelation mellan hypersexualitet och intresse för barn?
Nej, det är inte en väldigt stark korrelation, men däremot i kombinationen, har man en väldigt stark upptagenhet kring sexuella handlingar, då ökar ju risken för de här, som vi har pratat om nu flera gånger, riskfaktorerna.
Alltså att det är större risk att man lever ut det. Däremot kan det gå lite, som människor som inte är hypersexuella, som visserligen har ett intresse för barn, men de vet att det är fel och de kan hålla det i schack då, typ, eller?
Ja, det är väldigt förenklat. Sexuell upptagenhet är en riskfaktor. Och det är återigen, när vi tittar på det här, vad vi gör. Också den studie som Johanna huvudförfattare till, som är väldigt viktigt. Att det är väldigt viktigt att titta på vad vi gör. Man kan faktiskt visa där att vi minskar den tid man ägnar åt de här, det här övergreppsmaterialet, som är ju oerhört allvarligt. Finns det ingen efterfrågan, så finns det inga bilder, finns det inga övergrepp. Så enkelt kommer det inte vara, men det är viktigt att göra det. Och just antitestosteronbehandling går på den här upptagenheten, och vi ser då effekt på beteendet.
Anna?
Jag tänker, man kan ju ha mycket åsikter och funderingar om Dumpen och deras verksamhet, så att säga. Men jag sitter också och tänker på att det här är ett område som intresserar många människor, och som, där det finns en kunskapsbrist och en resursbrist. Och där har vi faktiskt möjlighet att påverka och utveckla. Vad kan vi göra för att förebygga sexuella övergrepp? Dels genom Anovas verksamhet och det kriminalvården gör. Men vi kan ju också göra saker för att sprida kunskaper om det. Nämnar vi dess rätta namn. Professionella som möter barn och unga behöver bli bättre rustade att fånga upp det, prata om det. och veta vad vi ska göra när vi blir oroliga. Föräldrar efterfrågar jättemycket stöd i de här frågorna också. Så att det finns ju mycket att göra. Och det är kanske bättre att satsa tid och resurser på de områdena,
ja,
tänker jag.
Vi gör ju det lite här nu, kan man säga. Och när vi ändå talar om det så tänkte jag spela in lyssnarpanelen en sista gång också. Peter och Maria. Ni hör oss, hoppas jag.
Ja, vi är med.
Peter, om jag börjar med dig den här gången. Ja, nu börjar vi nå slutet av det här programmet. Vad får du för tankar när du hör vad man försöker göra för att hjälpa eller vårda eller förändra beteendena hos de här personerna?
Jag tänker så här, att sexualitet är ju kanske den starkaste driften vi har efter att vi får äta oss mätta möjligen. Och det här med, jag är intresserad av det här med kemiska som nämndes nu på slutet här, att man kanske kan ge något piller. Därför att jag tror att det är svårt att tala någon till rätta, och jag blandar in nu ekonomi i det hela. Jag säger så här, hur länge kan vi betala för Ukrainas krig? Hur mycket ska vi kunna lägga på skolor och så mot de här gängkriminella? Hur mycket pengar kan vi lägga på en relativ liten klick med människor som begår de här brotten?
Men det låter som att du är lite inne på någon form av straff, alltså kemisk kastrering eller något i den stilen, eller?
Jag är inte främmande för det, men nu var inte det jag sa. Jag menade mer att det var någon medicin man kunde få. Det tror jag ju mera på än något annat. Jag menar, kastrering, det är ju inte, hör inte riktigt hemma.
Kemisk kastrering är väl en form av medicinering, men den bygger ju trots allt på frivillighet i normalfallet.
Det här är kemisk kastrering.
Ja, okay.
Alltså men vi kallar det inte för det, för det är missvisande, därför att kastrering skulle ju då innebära att man släcker all sexualitet och sexuell lust. Ja. Och det gör vi inte.
Ja. Nej, precis. Men det är ju så starkt. Det är så starkt. Alltså, det är svårt att hantera det här. Men jag blandar in ekonomi också. Hur mycket har vi råd med liksom, i hela? Och jag är ju naturligtvis gammal polis, så jag tycker mycket om straff liksom. Att vi kan inte hålla på hur länge som helst och prata med folk, utan till sist måste man faktiskt inkapacitera, som brukar nämnas när det gäller gängbrottslighet.
Katarina, hon viftar intensivt.
Jag tänker att det står ju inte alls i motsatsförhållande till varandra. Vi jobbar ju då inom vård på olika sätt, men vi menar ju självfallet att inom lagens gränser så att säga, så ska straff utmätas. Och är man utsatt för någonting, brukar jag alltid säga, som man upplever att man inte har samtyckt till, då ska man polisanmäla och tro på att rättsväsendet kommer att kunna hantera det. Men förebyggande insatser tror jag inte står i motsatsförhållande till det, och det är det vi pratar om här.
Nu är det Marias tur att reflektera eller fråga eller vad du vill egentligen, Maria.
Tack så mycket. Jag tänker på mörkertalet som finns, som verkar vara oerhört stort. Och i kombination med motivationen att söka hjälp, och att det är stigma i fråga om de här övergreppen och handlingarna. Jag tänker att det är där man någonstans måste börja att få upp ögonen för det här problemet. Att man, som ni var inne på, att man pratar med någon, kommer att berätta någonting, och att man pratar med dem, och hur man ska prata och hur man kan reagera på ett bra sätt, att man inte blir rädd och liksom börjar korsförhöra, som ni nämnde. Det är någonstans där problemet, alltså det finns oerhört många fler som begår sådana här övergrepp och som blir utsatta än vad vi vet, och därför måste det här lyftas. Och det här programmet är ett jättebra exempel på det, att man lyfter det, lyfter upp problemet på bordet. Så här är det och så här ser det ut och så här kan det vara. Man kan göra det här, man kan, ni har sagt att det är väldigt, väldigt bra effekter av de här behandlingarna som ni har på internet, eller digitala behandlingarna. Och det är ju super, super bra att de konsumerar de här brotten mindre. Som jag också reagerar på, att man använder det ordet, konsumera, liksom, det blir lite tokigt i mitt huvud. Eftersom det är ett positivt ord i ett negativt sammanhang. Men i vilket fall som helst, det finns sätt att nå dem, det har ni visat. Ni som forskar kring det här och gör studier på det och jobbar med det. Och det blir jag jätteglad över att höra. Men just det här med skam, jag har hamnat där på något vis. Att det är som en, man är rädd för att man ska mista sitt sociala sammanhang. Och att det är viktigt att man också tänker att det också gäller de utsatta barnen som liksom är tillräckligt stora för att förstå det. Mm. Att det gäller både och att vi måste hjälpa dem att inte känna skam. Vi kommer inte att lämna dem även om de har blivit utsatta för någonting. Och vi kommer inte heller att lämna dem, även om det kanske känns svårt, så kommer vi ändå inte att lämna dem, även om de utsätter någon. Och framförallt under förutsättningen att det är jätteviktigt om det är så att de känner att de har empati tillräckligt eller vilja att vilja förändra sitt liv, att inte fortsätta med det här. Så det är någonstans där jag hamnar. Vi måste prata mer om det här och forska mer. Det måste bli en viktigare fråga att hantera.
Pratat har vi gjort här och forskning pågår alldeles uppenbart. Stort tack Maria Lindvall för att du deltog i det här programmet som deltagare i lyssnarpanelen, och tack också till dig Peter Barth. Nu tänkte jag avsluta med en runda, så att säga, fråga er alla tre då. Går den här störningen, eller vad vi ska kalla det, att bota? Går den att ta bort, Katarina?
Det går att behandla. Det går att behandla de riskfaktorer för att man lever ute. Det går att främja skyddande faktorer för att man begår allvarliga sexualbrott eller oönskade sexuella handlingar.
Och Anna Norlén, nu har vi pratat ju fokuserat på förövaren. Om det är någon person som konsumerar övergreppsmaterial, skäms för det, vill vända det här beteendet, vad skulle vara ditt råd till honom, vilket det oftast är?
Ringa till stödlinjen.
Och var hittar man den då?
Ja, det är inte jag rätt person att svara på, men Katarina vet.
Ja, hur kommer man i kontakt med den där stödlinjen?
Då ringer man till vår hjälplinje Preventell. Och då ringer man 020 66 77 88.
Okej, och när man har gjort det då? Vad gör man då?
Hålla fast vid hoppet att det finns hjälp.
Och vad säger Johanna på samma fråga? Vad är ditt råd till någon som kanske lyssnar på det här och är berörd på ett eller annat sätt?
Jag instämmer här. Man kan ringa till Preventell och man kan också söka till uppföljningsstudien för Preventit. Om man har tittat på övergreppsmaterial eller om man har impulser att göra det eller impulser att begå sexualbrott mot barn, även om man inte har tittat på sexuellt övergreppsmaterial, då kan man googla Preventit. Så kan man också kolla om det är ett alternativ som man är intresserad av.
Johanna Lett, Katarina Görtz-Öberg och Anna Norlén, stort tack för att ni var med i Djupet.
Tack.
Tack.
Tack så mycket.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.